Kjære himmelske Fader, ditt øre er öppet
for varje syndares bön. Så hör då i Jesu Kristi namn vår bön och sänd denna stund ibland oss din gode helige Ande till att stilla våra hjärtan och våra tankar inför ditt ord, att du själv måtte få tala till oss. Vi ber i Jesu namn. Amen. Förra söndagens ämne var kampen mot frestelsen. Och vi läste om hur Jesus efter 40 dygns fasta i öknen kämpade mot djävulens alla frestelser och hur han med Guds ord som vapen drev djävulen på flykten. Vi läste också i episteltexten om aposteln Paulus kamp i Guds rikes tjänst, kampen för tron, och hur de onda makterna hade stormat emot honom, han säger själv, under lidanden, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält. Men också med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand fördes trons kamp. Så utbreddes Guds rike. Djävulen till stor förtret, men människor till evighets välsignelse. Och så läser vi idag också om den här kampen, om trons kamp mot djävulen, hans välde och hans frestelser och hur den fortsätter. Till Thessalonikerna skrev Paulus om den här kampen att leva som en kristen, och då särskilt när det gäller äktenskapet, att skaffa make, maka, inte i lidelser och begär som hedningarna, utan man avhåller sig från otukt och lever helgat och hedervärt. Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Och i evangelietexten sedan läste vi om trons kamp. Kampen mot ondskan på ett annat område, där tron på ett förunderligt sätt går segrande igenom och djävulen drivs på flykten. Vi möter trons prövning i luttringens eld till att rotas och stärkas. En kvinna från hedningarnas område av ett hedniskt folkslag med en dotter som är besatt, som hon vill få befriad ur ondskans våld. Denna kvinna står emot de svåraste trosprövningar i en osviklig förtröstan på Jesus, frälsaren. Så att herre Jesus själv måste betyga och bekänna: kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Det är något så totalt annorlunda som vi möter i kapitlets inledning. I hela kapitlet möter vi människor som på ett eller annat sätt söker sig till Jesus, men av högst olika orsaker. I inledningen är det fariser och skriftlärda som kommer till Jesus, och de kommer för att klandra och anklaga honom. Varför bryter dina lärjungar mot de äldstes stadgar? Den kananeiska kvinnan, hon kom till Jesus av helt andra orsaker. Hon kommer för att be om hjälp. Såväl fariserna som kvinnan får höra domens ord över sig från Jesus. Fariserna blir förargade, men kvinnan, hon böjer sig under domen och säger: ja, herre. Och av Jesu handlingssätt mot dessa falska lärare så ska vi också lära oss något. Deras falska lära var uppenbar. Och Jesus säger dem det osminkat rakt i ansiktet: varför bryter ni mot Guds bud och upphäver Guds ord för era stadgars skull, ni hycklare? Lärjungarna förskräcktes över hans förkastelsedom och säger till Jesus: vet du att fariseerna tog illa vid sig när de hörde detta? Och Herren Jesus, han tar inte tillbaka utan fortsätter med sitt klarspråk, och så säger han: låt dem fara. Det är blindas blinda ledare. Fast det var väl inte så finkänsligt mot dem, kan man tänka då. Nej, Herren Jesus Kristus, han var finkänslig på ett annat sätt. Varenda en som ville binda människors samveten under fädernas stadgar avvisade han och sa: varför bryter ni mot Guds bud och upphäver Guds ord för era stadgars skull, ni hycklare? På det området var Herren Jesus mer finkänslig än vi är. Han var noga med att nåden skulle vara fri och intet skulle binda syndares samveten. Och hur gör han sen? Han lämnar platsen och går därifrån, bort från villoläraren. Han vill inte blanda sig med sådana och än mindre erkänna den som andliga ledare. Han säger vid ett annat tillfälle att publikaner och sjökor ska gå in i Guds rike förr än dessa. För de grövsta syndare trodde på Herren Jesus och kom till honom. Och här i vår text så får vi se hur en kvinna från ett hedniskt folk bevisar sanningen i dessa Jesu ord. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från dessa trakter och ropade: Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Hon hörde alltså inte till Herrens egendomsfolk utan hörde till hedningarna utanför Guds folk. Varför kom hon nu till Jesus? Ja, hon måste på ett eller annat sätt ha hört sådant om Herren och frälsaren, om Jesus, att hon fullt och fast trodde både att han ville och att han kunde hjälpa henne i hennes nöd. Och om det här så säger Luther i sin predikan över den här texten att när någon får höra sådana ting om Jesus att man börjar söka honom, då är det ett rätt evangelium. Men många hör budskapet om Jesus och det går dem spårlöst förbi. Och så sannas också här det ordspråk som säger: det är inte det friska som behöver läkaren utan det sjuka. Och som psalmförfattaren har uttryckt det: om du i lyckan bortglömd är, man söker dig i nöden. Och så hade Gud sänt sin tjänare nöden på besök till den här kvinnan för att lära henne att hon behövde frälsaren. Och när man kommer till frälsaren så är det ofta också så att man upptäcker en annan sorts nöd än den yttre. I en annan av dagens texter talas om hur Jesus, när han kom nerifrån förklaringsberget, mötte lärjungarna där som var kvar nedanför tillsammans med en far som hade en son som var besatt, och han hade sökt hjälp och inte fått någon hjälp av lärjungarna. Och så säger han ju då till Jesus: Herre, om du kan så hjälp mig. Och så svarar Jesus: om du kan, allt kan ske för den som tror. Och då svarar fadern: Herre, jag tror, hjälp min otro. Och så blir det hos Herren Jesus, så kan man också bli varse den stora nöden, den inre nöden, hjärtats nöd. Vägen till tro, till den tro som den kananeiska kvinnan här så klart visar, den går genom lag och evangelium. Lagen uppenbarar och avslöjar synden och skulden och dömer syndaren till döden. Den förkunnar dömen över oss var och en och ställer oss vid skampålen. Avslöjar att vi gjort oss skyldiga till så mycket ont att ingen av oss någonsin skulle förmå betala det, än mindre orka bära hela syndabördan om vi hade ögon att se till och förstånd att fatta. Ingen av oss kan för ett enda ögonblick bestå inför Gud. Vi är dömda till en evig pina i helvetet genom våra synder. Så förkunnar lagen, och det är visserligen sant. Evangelium förkunnar nåd för de dödsdömda. Den säger att Jesus har dött i syndares ställe, att han i vårt ställe blev en förbannelse, att han fick stå vid skampålen, att han spikades upp på korset, led och dog för våra synder, så att vi nu i Kristus Jesus står rena och rättfärdiga, med skulden betalad. Och det är lika så sant, en lika så välsignad verklighet som att du och jag är bortom all räddning i oss själva. Lika sant och rätt är det, och det ska förkunnas utan prutmån att i Kristus Jesus står hela världen rättfärdig i Kristus Jesus genom det verk som han har utfört. Och det erbjudes syndare att fritt och förintet, alldeles gratis, helt oförtjänt, tro och ta emot. Så är det också, käre åhörare, för dig i denna stund. Kristus Jesus har en gång för alla framburit ett evigt gällande offer och vunnit förlåtelse också för dina alla många och stora synder. De är utplånade som skulden för Gud, kastade i havets djup. Genom Kristi verk har vi fått rätt att kallas Guds barn och arvingar till det eviga livet. Det är visst och sant. Den sanna trons art, ja, det visar oss berättelsen om den kananeiska kvinnan, hur den sanna tron ser ut. Hon blir satt av Jesus på det hårdaste trosprov. Hon ropar till honom: Davids herre, Davids son, förbarma dig över dig, mig. Min dotter är svårt besatt. Och så står det: han svarade henne inte med ett ord. Hon avger en trosbekännelse och får som svar en trosprövning. Hon bekänner Kristus, Davids son, och ber om hans förbarmande, och han bevärdigar henne inte ens med ett ord till svar. Vad ska hon tänka inför sådant? Ja, vad hade du och jag tänkt om vi hade varit med det tillfället? Hade vi tänkt som lärjungarna kanske? Hans lärjungar gick fram och bad honom: skicka iväg henne. Hon följer ju efter oss och ropar. De tyckte kanske det var rent genant att en sådan sökte sig till deras frälsare. Och så svarar Herren Jesus, och det är ett lika obarmhärtigt, till synes obarmhärtigt, avvisande. Det blir liksom ett dråpslag emot kvinnan när han svarar: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Vad hade hon för rätt att komma med några anspråk? Hon hörde ju inte till Herrens folk. Hon hörde hemma på hedningarnas område. Han bevärdigade henne inte med ett ord till svar på hennes bön. Och nu står hon där och hör hur han avspisar lärjungarna med att han är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Vem skulle inte här ha gett upp, vänt om och förstått att det är klart att han inte vill hjälpa mig, en sån som jag, så alldeles ovärdig? Men vad tänker kvinnan? Hon ger inte upp. Hon följer efter. Hon tränger sig fram. Ja, när Markus återger den här händelsen så talar han om att Jesus går in i ett hus och kvinnan följer efter honom och faller ner för honom och ber: Herre, hjälp mig. Och så kommer ett nytt dunderslag. Han svarar: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Ja, nu må det väl ändå vara klart. Här hjälper inga böner. Mig har han förkastat. Jag är för usel. Och så läser vi detta förunderliga, hur kvinnan fångar Herren Jesus själv i hans ord. Hon säger: jo, Herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Hon erkänner sin absoluta ovärdighet. Hon är inte bättre än hund, men inte ens hundarna blir bortvisade och bortstötta. Ge du, Herre Jesus, dina barn brödet, och barnen här, det syftar ju på judafolket. Låt dem sätta sig till bords och äta sig mätta. Jag vet att jag inte är värd att få sitta med där, men låt mig bara få samla ihop brödsmulorna under bordet, det som annars bara skulle förfaras och som ingen vill ha. Detta är nu ett riktigt mästerstycke, säger Luther. Ett dråpligt och sällsamt exempel skrivet till lärdom för oss. Med hundens rätt vinner hon barnarätten. Ty vart vill hon hän? Vart vill han hän, den käre Jesus? Han har fångat sig själv och måste nu fram. Ja, den som bara kunde handla på det sättet. Han låter sig ju så hjärtligen gärna fångas. Då svarade Jesus henne: kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Var bestod nu denna stora tro? Vi vill ju gärna föreställa oss att en stor tro, då ser vi framför oss en troshjälte, en frimodig Herrens stridsman, en oförskräckt bekännare. Ungefär som Elia när han stod där på berget ensam mot alla dessa avguda profeter. Ensam stod han där, alldeles oförskräckt och frimodig. Så vill vi ju gärna tänka när det talas om en stor tro. Men den stora tron, det är den tro som ropar efter frälsaren. Som ber om hans nåd och hjälp. Som hänger fast, som vägrar släppa fast allt synt alldeles omöjligt och orimligt. Fast man vet sig vara alldeles ovärdig, en hund, en syndare, en förtappad varelse, inte värt annat än straff. Men ändå vänder sig till Jesus, griper om hans ord och löften och säger honom: du har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Jag är en sådan, så hjälp mig, Herre, fräls mig. Jag släpper dig inte med mindre du välsignar mig. Det är den stora tron som sjunger: jag behöver dig, o Jesu, ty i mig bor intet gott. Ingen tro, ingen kärlek, ingen kraft, nej, synder blott. Sådan är den stora tron. Den har ingenting i sig själv, men den har allt i Jesus. Jakob brottades med Gud, och det var mörka natten. Men Jakob ville inte släppa Herren förrän han hade fått hans välsignelse. Han bar ett minne med sig, Jakob, från den natten. Han haltade på sin höft, men han fick Herrens välsignelse. Och så gick solen upp. Jag släpper dig inte, Herre, med mindre du välsignar mig. Amen. Herre Gud, himmelske Fader, vi ber dig. Styrk våra hjärtan genom din helige Ande. Gör oss vissa i tron och i hoppet om din nåd. Hjälp oss som på grund av vårt samvete, våra synder och vår ovärdighet har anledning att frukta att ändå, som den kananeiska kvinnan, hålla fast vid din nåd och så finna hjälp i all anfäktelse och nöd. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.